En podcast från Aftonbladet Ledare.
Vi sitter här i en ambulans i Almedalen mitt nere bland alla människor. Och vi ska prata med Frida Stolt som är medgrundare till Skicka vidare till Ukraina. Och lite om vad som faktiskt händer där nere och de frivilliginsatser som görs. Välkommen till Höjd beredskap direkt från Almedalen.
Vår beredskap är god.
Ja, hallå. Då sitter vi alltså här och vi sitter alltså i en evakueringsambulans. Massa människor står just nu och tittar på oss. Väldigt konstigt. Och med oss har vi då Frida Stolt. Välkommen.
Tack så mycket.
Och vi som är här, det är då jag, Anders Lindberg.
Johan Wittrin.
Patrik Oxan, Tankesmedjan Frivärd.
Och Amanda Wollstad, Svensk Tidskrift.
Ja, och då kan jag egentligen bolla över till dig, Frida. Varför sitter vi här?
Jo, men vi är på plats i Almedalen idag för att visa upp våran kassevack som vi köper in bilen i Sverige och vi utrustar den maskinellt och vi köper in nya terrängdäck. Vi lackar den grön för den kan inte ha röda kors eller se ut som en ambulans. Och därefter så överför vi den till våran samarbetspart i Riga i Lettland som heter Agendum som är en del av Twitter Convoy som är en ganska stor organisation i Riga för bilar till Ukraina. Och där på plats i Riga så gör de själva ombyggnationen, det vill säga man splitterskyddar de här bilarna genom att sätta tre lager av stål i olika tjocklekar, två lager av ett kevlarliknande material och fogskum för liksom stötdämpningen.
Så vi tittar här nu, om vi tittar ut genom fönstret så ser vi att det står plåtar utanför här med en massa, dels stora hål som är rakt genom dem och dels splitter som har slagit in. Kan du berätta lite om dem?
Ja, men vi har ju gjort det här samarbetet nu med Agendum under flera år egentligen och har ju kontinuerlig utveckling för att förbättra de här bilarna. Och där har vi vid ett tillfälle testat plåten och dess liksom, funktion på plats i Ukraina genom att faktiskt avskjuta ryska granater jämte den här typen av plåt och den konstruktionen. Och det klarar det här. Alltså det står emot, det går inte igenom. De hålen som man kan se går igenom, det är liksom Kalashnikov eller ukrainska snipergevär. Och de typen av attacker ser vi ju inte heller mot den här typen av fordon utan det är ju splitter från granater eller det FPV-drönare eller det minor som är liksom det stora hotet. Och jag levererade den senaste kassevacken som vi bygger i mars i år och den utsattes redan vid första evakueringen av en FPV-attack. Man siktar då mot föraren för att slå ut det så fordonet stannar och stannar upp och man kan fortsätta attackera. Men han lyckades gira och den träffar istället i bakändan på fordonet. Så att man kan se att det är liksom inga perforerade skador utan det är egentligen lackskador som man utsatts för. Och de här ukrainska soldaterna beskriver att det var liksom som en kyss i baken, en duns, en smäll. Men att man har liksom inte påverkats på något sätt inuti bilen. Vilket är ju precis det som vi är ute efter. Att evakueringen ska bli lyckad och de här ska komma till säkerhet.
Men att skicka evakueringsambulanser till Ukraina, alltså hur kommer man på den idén?
Ja, det är en lång process av utveckling som har skett kan jag väl säga. Vi är ett privat initiativ som övergick till att bli en ideell organisation med allt vad det innebar. Vi trodde när vi var på plats i Ukraina en vecka efter den fullskaliga invasionen att det här skulle vara två veckors insats och sen skulle de stora drakarna ta över. Men vi insåg väl ganska snart att det här kommer vi att fortsätta med för behoven är så pass stora och vi lyckas anpassa oss, ändra oss och liksom följa utvecklingen så pass att vi kan liksom anpassa stödet också. Och att behovet uppenbarligen fortfarande finns. Så vi gick mer och mer från det här civila akuta nödhjälpen till att stötta militären allt mer för att vi inser att om vi inte hjälper militären kommer vi få fortsätta att stötta civilbefolkningen. För för en evighet, tänkte jag säga. Samtidigt som om vi inte stöttar civilbefolkningen så finns det ju inget för militären att kämpa för. För vad, liksom, vad är ett land utan dess folk? Så. Men så den sakta övergången gick ju sakta över till att bli mer militärt. Och då i form av något som vi kan vara bra på, vilket är fordon. Så att vi kör terrängfordon, vi kör ribbåtar, sexhjulingar, brandbilar, sjuktaxi, allt som vi klarar av att liksom matcha gentemot ett behov på plats. Så det är väl det långa svaret.
Hur mycket,
är att,
hur mycket har ni skickat ner?
Ja, mer än vad jag håller koll på just nu. För det här sker ju helt ideellt och på fritid och semester när jag är här från mitt vanliga jobb och sådär. Men jag skulle säga att rent terrängbilsmässigt är vi nu uppe i 140 bilar när det kommer till pickisar. Och då är det både till luftförsvaret, alltså där man sätter vapensystem på flaket för att ta ner sig headdrönare mot civil infrastruktur. Det är fordon för liksom aktiv stridstjänst vid fronten. Vi har uppe i en 6-7 sexhjulingar, 10 Casevax, vi körde Medivax, 6 brandbilar, mycket.
Kan du berätta lite för lyssnarna om vad en Casevax är och hur det skiljer sig från en Medivax?
Ja, men bra fråga. Det är den första linjens evakueringsambulans, vilket alltså casualty evacuation står det för. Och det är absoluta nollpunkt. Och vi ska väl också vara ärliga med att säga att det är ju inte alla frontavsnitt där den här typen av fordon lämpar sig, utan på många ställen så är det ju markdrönare som är det enda alternativet. Eller så kan det vara så att det är man blir så illa tvungen att ta sig till fots innan tills man kan plockas upp med den här typen av fordon. Men den här gör ju bara den mest akuta vården, alltså det vill säga stoppa blödningar. Huvudutrustningen här är ju liksom tourniquets, chest seals, den typen av sjukvård. Och där sker då sen överlämningen till en medevakt där mer liksom avancerad vård kan ske innan man tar sig till någon typ av sjukhus.
Jag tänkte vi kan väl beskriva den här miljön vi sitter i lite mer detaljerat. Det är lite bänkar som är insatta, det är en bädd, det finns en sittplats. Annars är det ganska renskrapat och så finns det någonting skrivet på en av väggarna.
Ja, det är en ukrainsk dikt som jag nu skulle ha lärt mig då innan vi spelade in det här. Men den beskriver i princip att hoppas Gud skyddar oss, men också att de skyddar sjukvårdarna som är här för att rädda oss, och så hoppas vi att det här så småningom får ett slut. Så det är en moralhöjande egentligen för patienter eller sjukvårdare som är med.
Jag tänker att du sa att ni hade tänkt att det skulle ta 2 veckor. Liksom. Så här, alltså, nu är vi många, många år senare och hundratals fordon senare. Liksom. Hur går dina tankar kring det?
Jag tror att det viktigaste när vi börjar med min sambo, han är ju gammal militär och han sa väl ganska tidigt att han skulle ansluta sig till den ukrainska militären. Och det var ju då jag sa stopp, för då hade vi 3 barn, nu har vi 4. Men jag sa det att du kan inte språket, vi har aldrig varit i landet, du kommer bli en belastning. Vi måste hitta ett bättre sätt att hjälpa på och då måste jag 100% vara med på det här. Och det var väl där det var liksom att det vi gör ska ju inte bli en belastning och vi ska matcha ett rejält behov. Vi tar inte emot någonting bara för att det ges, utan det ska verkligen matcha på plats. Med det sagt så tar det ju såklart tid. Alltså det tar tid från det jag gör. Men vi ser ju samtidigt att jag, alltså vi har, alltså det ger effekt. Skulle jag märka nu att det här inte, alltså det inte hjälper, att vi inte räddar liv eller liksom sådär, att vi inte når fram, då hade jag inte varit lika motiverat att fortsätta. Men när man får höra historier om att soldater som har suttit 65 dagar omringade av ryska positioner och bara fått leveranser av drönare och sen kunna evakueras äntligen med vårat fordon, då finns det ju liksom ett driv att fortsätta.
Jag ser att i samband med den här dikten så står det också namnteckningar. Jag tänker att det kan vara viktigt när man befinner sig i en position och vet att folk tänker på en. Får ni mycket återkoppling från de som får ta emot era fordon?
Ja, men det är ju så att vi finansieras ju helt egentligen av privata donationer från privatpersoner i Sverige som liksom avvar 100 kronor, 500 kronor, 1000 kronor. Och det kan ju vara så att de när vi då väl kommer till Ukraina, jag lämnar över nycklarna i handen till soldaterna utanför Charkiv som ska liksom ha det här fordon, kan jag säga att ja, men den här bilen, den har liksom byggts och köpts in och hanterats av volontärer och kört den av hundratals av liksom svenskar som väljer att stötta den här saken, vilket är ibland nästan är viktigare än själva fordonet, alltså att jag står där och representerar det svenska folket på något sätt. Och i det här fallet så är det ju också det lettiska folket, kan jag väl säga, eftersom Agendum då håller till Riga.
Jag tänkte att vi ska gå tillbaka till den 24 februari 2022. Du berättade om hur reaktionen var hemma vid och vad du ställde för motkrav och så. Men kan du berätta om vad var det ni gjorde där den första tiden och vilket engagemang blev det i er trakt? Du är ju en småbarnsmamma från Hudiksvall.
Ja, nej, men det var väl så att vi inledningen eller upprinnelsen till liksom den fullskaliga versionen infattade väl ganska mycket att vi uppdaterade nyhetsflödet, Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, Kiv Independent, alltså alla typer av media, just för att veta vad är det som händer och vart är det här på väg och så vidare. Och när det väl tippade över och det blev den här invasionen, så var ju nästa steg liksom lever Zelensky. Man kunde ju vakna på morgonen och frågasätta om man faktiskt var vid liv fortfarande. Hur långt har trupperna kommit? Vart är vi någonstans nu? Så det var väl ganska tidigt där som vi insåg att vi behöver ju göra någonting. Och jag tror också det bottnas i att jag är uppvuxen med att ha hört om andra världskriget liksom på historielektioner. Det är nästan det enda jag kan om historia bakåt sett. Liksom. Och där har jag suttit och nästan raljera och sagt att men varför var det ingen som gjorde någonting? Hur kan man låta det här ske? Och varför är ingen som har sagt stopp? Liksom? Om jag då sitter och tänker det om någon då liksom, så är det ju här min chans att göra någonting. Vilket var väl också anledningen till att vi tog tag i det. Men tillbaka till din fråga, så kan jag väl säga att det blev ju ett engagemang. Vi badade ju liksom, då bad vi om förnödenheter, fysiska förnödenheter, och då badade vi ju blöjor och våtservetter och det vi bad om liksom. Min yngsta dotter var ganska ung då. Jag kommer ihåg att hon kom med, att hon var hem någon gång, och så säger hon så här: mamma, ska de här blöjorna till mig eller till Ukraina? Och då var det liksom, ja, det var på den nivån av liksom hopblandning med privatliv och sådär.
Om du tittar framåt lite, vad tänker du liksom framåt?
Ja, det är väl håll i och håll ut igen. Alltså både privat, men också inom organisationen, men också svenska folket och Ukraina. Alltså jag ser ju inte att vi kommer sluta. Det är ju bara det att vi ska, och jag ser ju inte heller att vi har stagnerat. Alltså vi förbättrar ju alltid saker. Redan den här bilen som vi sitter i nu har vi redan fått förbättrings, alltså tips på förbättringar. Det finns handtag i taket till exempel. De har föreslagit att de ska vara längsgående och istället gå alltså från bak och framåt för att man kunna ta på fler platser. Den här stolen som vi sitter på, den tar lite för mycket plats. Så i själva verket skulle det kanske räcka med mattor. Alltså skydd för knäna för att röra sig på golvet. Så att det finns ju ett driv att också utveckla det som vi faktiskt gör.
För om man tittar på liksom situationen säkerhetspolitiskt, så ser det ju inte ut som att det kommer att ta slut jättesnart. Liksom. Planerar ni att utöka detta, eller liksom, ni tuffar på organiskt? Eller hur tänker ni?
Jag tror inte att vi med vårt kontrollbehov lyckas att utöka det mer än att jag själv faktiskt har ansvar för alla processer. Alltså det är ju vi i staben så att säga som uppdaterar Facebook, som tar emot donationen, som har kontakt med mottagarna. Alltså det är liksom hela den kedjan. Och just nu så är ju det här vad vi mäktar med och vad vi lyckas göra bra. Så vi har aldrig velat vara någon jättebredd, utan vi har hellre velat vara spetsen som gör det vi gör riktigt bra.
Kriget är ju inne på sitt femte år nu. Hur har ni märkt av en liksom utmattning i donationer? Är det svårare att få folk att bry sig? Eller?
Jag skulle säga att det pendlar mellan vad som händer i övriga världen. Alltså jordbävningar, ja, då flyttas fokuset dit, gaser, ja, men då sänks intresset något och sådär. Det var väl egentligen framförallt där i årsskiftet kanske eller mitten på 2023 som vi ett tag tänkte att det här kommer inte gå längre. Nu har intresset tappats helt. Liksom. Men vi kan också se att invasionen av Kursk till exempel, då var det ett förnyat engagemang både lokalt i Ukraina och också i Sverige att men fasiken, ukrainarna kan ju ge ryssen på truten så att säga, vilket gör att då var det också ett förnyat intresse. När barnsjukhuset har bombats till exempel, då är det också ett engagemang. Det är, liksom, det är vissa händelser som ökar givarviljan, men den har väl egentligen alltid varit stadig, får jag väl ändå säga.
Du pratar ju här om svenska folket och lettiska folket. Vad är bilden i Ukraina av det svenska folket?
Tacksamhet skulle jag säga. Både för liksom på myndighetsnivå, men också när det kommer till civilorganisationer eller personer som kommer ner för att stötta. Så att jag upplever väl att det är en god bild av Sverige, det svenska folket och liksom stödet till Ukraina generellt.
Mm. Tack så jättemycket för att du var med. Och ja, tack för att du får låna ambulansen här och sitta.
Tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Ja, och vi fortsätter lite kring läget just i Ukraina och lite vad som händer. För det håller ju bli en allt tydligare bild att Ryssland inte tar hem detta. Johan, kan du berätta lite om vad som händer just nu?
Ja, det pågår ju samma saker som det pågick sist vi pratade om detta. Man håller på och reglar av Krim genom att anfalla ryssarnas underhållsvägar längs kusten mot Krim. Man har klippt av flera förbindelser i norra Krim och vi väntar ju bara här på att man ska göra likadant med Kerchbron så småningom. Då har man totalt isolerat Krim. Jag kan tänka mig att man också försöker göra ett anfall från Chersonområdet ner i sydostlig riktning då för att ytterligare vara säker på att Krim är isolerat, vad man som kontrollerar markförbindelserna till Krim. Det är den ena biten. I andra frontavsnitt i Donbass, där maler ryssarna faktiskt på och ser väl ut att ta nu ett större samhälle egentligen, och då har man bara egentligen två städer kvar och sen kontrollerar man hela Donbass. Så det väcker ju då frågan om Ryssland blir tvungna att genomföra någon form av kontrollerad mobilisering för att komma dit med ytterligare trupper. För det som ytterligare sker förutom de här anfallen på de petrokemiska industrin som vi har sett nu under 6 månaders tid, hela tiden konsekvent, är ju att Ukraina också har utvidgat detta till att gå mot robottillverkningen också. Alltså luftvärnsrobotar av kryssningsrobotar och ballistiska robotar. Man anfaller alltså halvledarfabriker och den typen av mål för att knipsa av den ryska krigföringsförmågan på sikt. Ryssarna kontrar detta förstås och ser ju att den ukrainska luftvärnsförmågan har gått ner ganska drastiskt. Och vi kan nog förvänta oss att när det blir höst sen så kommer man ytterligare intensifiera de ryska angreppen på den ukrainska energiinfrastrukturen.
Men om du tittar på liksom en rysk reaktion på detta, för att det vi ser just nu, det är ju också att den här bilden håller på att ta fäste i europeiska huvudstäder. Man ser inte längre att Ryssland rör sig framåt, man ser att Ukraina vinner. Vi hör uttalanden från ganska många olika håll just nu om att det här går inte Putins väg. Och bara det att vi pratar om mobilisering är ju ett tecken på en fundamental förändring i synen på Ryssland. Vad gör Ryssland åt det?
Men precis, och dessutom ska vi addera då till de här väldigt optiska angreppen på ryska, alltså Moskvas raffinerier som har liksom spritts och ytterligare bidrar till den bilden. Och man har blivit varse i Sankt Petersburgområdet också att de ukrainska vapnen når även dit. Så att det sätter ju den ryska regimen i en knepig situation, och ska man lyssna till vad Putin har sagt för länge sedan så kommer han göra ett utfall någonstans för att avlasta det här. För att det går inte alls. Alltså de har inte tillräckligt med kraft för att vinna det här just nu. Och då måste
Hur ser
man
ett sånt utfall ut om du konkretiserar lite?
Alltså jag kan gå till den lettiska underrättelsetjänsten som igår la ut en rapport där man säger att vi har information om att Ryssland avser att anmäla de baltiska staterna och Polen till internationella domstolen i Haag för förföljelse av ryska minoriteter. Och den lagstiftningen finns redan på plats i Ryssland där man ska skydda ryska minoriteter. Och den lettiska underrättelsetjänsten pratar då att de ser framför sig att det här är en förberedelse för vad de kallar för militära provokationer. Det vill säga enskilda drönarangrepp, enskilda robotangrepp enskilda manövrar, inte någon stor invasion utan att göra någonting mot de baltiska staterna och eller Polen för att så att säga få en avledning kring det som, och få oss att strypa det här stödet till Ukraina, för det är Ukraina det handlar om då, att liksom kunna att vi ska bli så rädda så att vi ska frysa läget.
Och där kan vi ju titta på vad som har hänt i informationsmiljön under en längre tid, där Ryssland har byggt upp det här mot Baltikum och i Östersjöriktning. Man har ju pratat då om att de baltiska staterna, Polen och Finland har upplåtit deras luftrum för ukrainska attacker med drönare, vilket är lögn och förbannad dikt, men det är ju en del i att bygga upp det här. Och i den här retoriken och i ryska propagandister så pekar man ju också då på att svensk signalspaning är inblandad i det här och så. Så att vi ser en ökad aggressivitet i informationsarenan tydligt riktad i vår del av världen. Och då kommer det här nästa steget som Johan pratar om, och den juridiska grunden finns ju redan där. Så att det är ju det när ÖB tidigare varit ute och varnat för, så är det den här typen av politiskt syfte att använda militärt kinetiskt våld för att uppnå det här politiska syftet att splittra, skrämma, som han har varnat för. En del missförstår ju det och tror att det varnas just nu för en fullskalig rysk militär attack. Och då lyckas man inte riktigt kalibrera vad är det vi pratar om här.
Amanda.
Nej, men det är ett återkommande problem i det här när vi pratar om risker och hotbildsanalyser och sådär, att folk är oförmögna att se bredden. Men det finns ju som sagt ganska mycket som kan åstadkommas även utan direkt militärt våld, och frågan är om vi är beredda på det. Och det är ju det här vi har diskuterat flera gånger, vems ansvar som ligger det här under. Kommer vi överens om hur vi ska agera om vi ser till exempel luftrumskränkningar med drönare i Sverige eller utfall mot svenska fartyg och så vidare? Vems ansvarsområde ligger det under? Nu har ju naturligtvis militära fartyg rätt att försvara sig, men om det är civila fartyg, vem tar ansvar för det? Det är ju många sådana frågor som dyker upp, och där vi kanske inte... Vi är nog väl förberedda på en viss typ av hot och attacker, men kanske inte för den hybridverksamhet som vi ser att de gärna använder.
Jag tänkte, Patrik, Stubb var ju ute, finska presidenten var ju ute nu för några dagar sedan bara, och försökte spela ner detta och pratade om att de nordiska länderna skulle bli mer som Finland i sitt förhållningssätt, lite is i magen skulle vi ha så. Hur tolkar du det?
Ja, det är ju kanske det jag försöker då antyda, att det finns en dissonans här, att en del lägger olika saker in i det. Så att Stubb har ju rätt i det att nej, men det är något storskaligt anfall ser vi inte i närtid. Och det gör ju han delvis mot en hemmapublik. Delvis kan man spekulera att det finns internationella orsaker. Man ska också komma ihåg att det är klart att det finns ett problem för både de baltiska länderna och Finland ifall det blir en bild av att det kommer att komma ett storkrig snart. Det får ju ekonomiska konsekvenser, investeringsvilja går ner och så vidare och så vidare. Så att det här är ju en balansgång.
Men har han fel?
Nej, men det beror ju på vad är det han egentligen säger och svarar på.
Han svarar ju väldigt konkret att när man pratar om hot på det sättet vi pratar om hot, eller som Sverige pratar om hot,
han pratar ju om en typ av hot, och där har han ju inte fel i närtid. Vi pratar om en annan typ av hot, och det här är äpplen och päron.
Nej, men jag håller med om det. Sen ska vi ju inte glömma bort heller att det finns ju en annan riktning som är intressant också, och det är ju att Zelensky offentligt har varnat Lukashenko i Belarus och säger då, och säkerligen alldeles fog för detta, att det sitter repetersändare på belarusiska torn som hjälper ryska robotar att navigera in mot Ukraina, och att Belarus har en vecka på sig att plocka ner dem, annars kommer vi att göra det, säger Zelensky, och då kommer kriget att kanske utvidgas något. Vi får se hur Belarus och Ryssland svarar på en eventuell attack från Ukraina mot de här tornen.
Jag tänker också apropå Stubb, vi ska ju komma ihåg att finnarna generellt har ett annat sätt att uttrycka sig på om det här. Det var ju en del tongångar i Finland även för några år sedan på Folk och Försvar när Karl-Oskar Berlin pratade om att det kan bli krig i Sverige, och de tyckte att det var lite alarmistiskt och sådär. Men samtidigt så har ju Finland kanske en annan grundberedskap mentalt än vad vi har ibland behöver kanske den svenska debatten skakas upp lite mer. Så jag tror kanske också att det egentligen inte är så mycket att man är oense om hotbilden som att man är oense om på vilket sätt man talar om den hotbilden, beroende på att man har ganska olika historik här.
Jag glömde en sak också. Jag håller helt med Amanda i det där. Vi ska också komma ihåg att igår höll Putin ett slags linjetal också och pratade om att NATO håller på med anfallsförberedelser mot Ryssland. Och det är också ett sätt att förbereda den ryska befolkningen på den här typen av kanske militärprovokationer som lättarna pratar om.
Och den retoriken, den propagandan har ju pågått länge. Och tittar vi bara på fjolåret så pratade ryska propagandamedier om att Sverige och Finland förbereder tillsammans en ny belägring av Leningrad, där vi kommer bli NATOs kanonmat. Så att det här då det vi ser är ju då när Putin börjar säga det, så har det redan funnits marinerat i den ryska informationsmiljön under en längre tid. Och det är det här då som är informationsmiljön, ganska dåliga tecken på en vart vi är på väg.
Om man tittar åt andra sidan Atlanten, så USA, det händer ju också saker i kontakterna med USA på olika sätt. Grönland dök upp här igen plötsligt, lite så här från ingenstans, i konstiga uttalanden. Och även här i Almedalen så är ju USA väldigt aktiv. Man har ett jättestort mingel imorgon som är liksom en stor händelse här. Och man försöker liksom, ja, visa på goda relationer väldigt tydligt, liksom aktivt. Å ena sidan, och å andra sidan så pratar de om att Grönland ska bli den 51:a delstaten och sådär.
Vi kan ju konstatera att till och med den amerikanska ambassadören syntes på det här ukrainska minglet igår kväll, där ukrainska ambassadören stod och serverade borscht. Så att man vill i alla fall i det lilla visa sitt stöd på den nivån.
Finns ju medieuppgifter nu som säger att Trump har signalerat till Zelensky att han förväntar sig mer offensivt agerande för att pressa Ryssland. Det har ju varit ute idag i medierapporteringen.
Nej, alltså jag reflekterar ju kring att kopplat till det som Patrik berättar, att han respekterar bara bilden av styrka. Det är det som räknas i hans, när han gör sina kalkyler. Så framträder någon som en stark ledare, och i det här fallet just nu då Zelensky, då blir det ytterligare politisk understöd från en sån som president Trump.
Ja, vi får se vart det tar vägen i alla fall. Det är som sagt stort mingel imorgon. Jag gissar att alla kommer att vara på det där, företrädare för olika svenska myndigheter och ministrar och annat sånt där. Så att det blir väl en stor grej, ja, faktiskt i Almedalen igen. USA brukar ju vara här, men nu är det ju 250 år, så att nu är det ju en större sak egentligen.
Ja, och det är ju självklart att de ska vara där och fortsätta det, för det finns ju utmärkta militära relationer, utmärkta handelsrelationer mellan våra länder. Ja. Så att,
och vi kan väl tillägga då att om du är i Almedalen och ännu inte besökt den ukrainska hubben, där vi sitter nu i en del av det, så gör det. Här finns en massa fina olika organisationer som gör bra saker för Ukraina.
Ja, och vilka fantastiska människor det finns. Vilket engagemang, vilken vilja att stödja Ukraina. Vi var rädda om.
Och glöm inte bort just ni som sitter och lyssnar att kampen i Ukraina fortsätter och att behoven är oändliga. Det finns jättemånga lokala föreningar som skulle behöva ert stöd, antingen i form av tid eller pengar. Det betyder väldigt mycket för ukrainarna. Det märker man när man träffar och pratar med dem. Så gör vad ni kan.
Och en av de organisationerna har vi ju pratat med idag. Skicka vidare till Ukraina. Och ni kan följa dem på Facebook. På facebook.com. Skicka vidare till Ukraina. Eller på deras hemsida som är www.svtu.se. Men man kan söka på skicka vidare till Ukraina så kommer man dit. Tack så mycket för idag.
Tack.
Tack.
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.